Året är 1860 och i Finland så har man den senaste tiden präglats av hungersnöd och epidemier. Och som om inte det vore nog så är de finländska fallen av en riktigt otäck könssjukdom högst i hela Europa. Och sjukdomen jag pratar om heter syfilis. Det kan börja med en liten hudförändring på ditt kön och kan sluta i grava missbildningar, vansinne och en plågsam död.
Du lyssnar på en sjukhistoria med Hanna Palm.
Vad är det här för en könssjukdom? Vad händer egentligen med kroppen om man har smittats av syfilis? Och hur kommer det sig att Finland ett tag toppar statistiken över smittade? Ja, det ska vi ta reda på idag. Och för att snacka syfilis har jag med mig Agneta Rahikainen, litteraturhistoriker och författare, och Peter Klemets, infektionsläkare. Kul att ni är med.
Kul att få vara med.
Ja, det är verkligen trevligt. Tack.
Okej, så vi börjar från början. Vad händer egentligen om man har blivit smittad av syfilis? Vad händer i ens kropp?
Syfilis orsakas av en bakterie, den heter Treponema pallidum, den här bakterien. Och det är en sån här korkskruvsformad bakterie som är ganska simpel i sig. Den har inte så stort sån här genetisk massa i sig som tar sig in i kroppen via något sår. Och eftersom det är en könssjukdom så är det oftast något sår som finns kanske på könsorganen. Och i samband med samlag så kan det då ta sig in i den andra parten via något litet hudsår.
Okej, och hur ser då liksom det här sjukdomsförloppet ut? Om det är så då att jag har haft den extrema oturen att smittas av syfilis, vad har jag att, jag tänkte säga se fram emot, det är absolut fel uttryck, men vad har jag framför mig?
Vi utgår från att vi inte har behandling, utan sjukdomsförloppet får gå sin egen gång. Så då händer det att när du har fått den här bakterien i dig så börjar den att föröka sig på det här stället där det här såret fanns oftast. Och det tar en 3-4 veckor, kanske en månad. Då blir det som ett sår, ett synligt sår på det här stället som har liksom kanter, lite som en krater. Och det är väldigt, ska vi säga, lite känsel i det här såret. Och det är ju lite klurigt på det sättet att då märker man inte på samma sätt som om man skulle ha ett väldigt ömt sår. Och i samband med det här kan man också få svullna lymfkörtlar i närheten av det här området. Så då är vi liksom inne i det här första stadiet. Sen om man inte gör någonting åt det hela, det bara fortgår, så kanske efter en och en halv månad så kommer man in i andra stadier då när de här bakterierna har förökat sig så pass mycket att de helt enkelt sprider sig via blodbanan ut i hela kroppen. Och då kan de hamna i princip var som helst i kroppen, i nästan alla organ. Och då ger de ju upphov till symptom därefter var de hamnar. Om man har räknat kanske i en 40% av fallen så kommer bakterien i det här skedet in i centrala nervsystemet. Men man har inte nödvändigtvis några symptom från centrala nervsystemet i det här skedet. Utan i det här skedet har man ofta då mera sjukdomssymptom som till exempel feber. Man kan ha ont i lederna, dålig matlust, gå ner i vikt och framförallt så får många ett sånt här utslag över hela kroppen som lite liknar röda hund. Sen oftast så klingar de också av de här symptomerna. Och inom ett år så kan det vara så att du inte har mera några symptom. De har helt försvunnit. Och du är inte heller så värst smittsam i det skedet mera. Och sen då går vi in i en sån här latensfas i det här sjukdomsförloppet. Och det här är ju det stora kluriga här. Att den här fasen kan då vara i många år, allt från kanske 4-5 år till 30-40 år. Och då kan du vara fullkomligt symptomfri. Det, liksom, det slinker undan immunsystemet och gömmer sig i kroppen så att säga. Men sen om immunsystemet av någon anledning försvagas, och det kan ju vara till exempel för kvinnor att du blir gravid och det påverkar ditt immunsystem, då kan den här syfilisinfektionen blossar upp. Och då är vi inne i det här tredje, det här tertiära skedet av syfilisen. Och det är det som oftast då ger de här centralnervösa symptomen, psykiska symptomen, både från centrala och perifera nervsystemet. Och här finns ju de här klassiska fallen när folk blir galna så att säga, eller får psykoser eller personlighetsförändringar. Men det kan också drabba ryggmärgen, och då talar man om någonting som heter tabes dorsalis, som gör att ryggmärgen liksom inflammeras, och det kan ge väldigt många olika symptom, till exempel att du tappar känseln i armar och ben. Sen kan det också drabba hjärta och blodkärl, och det är kanske någonting som man inte talar så mycket om i det här tertiära skedet.
Ja, det låter ju som en könssjukdom som är för jäklig på många olika sätt, bara rent medicinskt. Agneta, du har ju dykt ner i syfilins historia. Hur har det sett ut i Finland genom århundraden?
Alltså Finland har faktiskt hört till de länder i Europa som har haft en väldigt hög frekvens av syfilis. Och det har förmodligen väldigt många olika orsaker. Det finns inte någon enkel förklaring på det. Men man vet ju att syfilis har spridits med människor som har rört sig mycket. Alltså att en utpekad grupp är förstås prostituerade, men också sjömän och militärer av olika slag. Det här var också en sjukdom som kunde smittas via dålig hygien. Att till exempel det att man i en familj använde samma kärl och inte diskade med mellan, använde samma sked och smutsiga sängkläder eller handdukar och sånt här. Och det är också en bidragande orsak. Och det vet jag inte, det har jag faktiskt inte sett liksom undersökningar om, men till exempel vår bastukultur kanske var en god tradition på det sättet att man höll sig på något sätt ren, men kanske just det här att om man inte torkar sig med rena handdukar så kunde ju också en sån här sjukdom smitta. Så det fanns många, många bidragande orsaker. Och också det att Finland hade många krig och liksom var ett transitområde för många olika typer av människor som rörde sig. Och till exempel just den här stora nödåren betydde att det rörde sig väldigt mycket tiggare som liksom lämnade sina hem och gav sig ut för att hitta mat någonstans. Och allt sånt här är bidragande orsaker.
Vad hade man för myter och föreställningar kring syfilis? För det är ju någonting vi har hört i flera olika avsnitt av den här poddserien, att människan var ganska påhittig när det kom till att hitta svar på gåtor som rörde sjukdomar. Vad trodde man om syfilis innan man fick svar på den här gåtan?
Det fanns ju väldigt mycket teorier kring den som på olika sätt försökte förklara. Mycket tidiga teorier som handlade om att det var fråga om kontaminerad luft, eftersom det fanns munkar och människor inom prästerskapet som fick den här sjukdomen. Samtidigt så visste man redan liksom i slutet av 1400-talet att det här var en könssjukdom. Men det fanns olika sätt att förklara det genom olika, att planeternas ställning var ogynnsam och sånt här. Och sen är det en sjukdom, alltså könssjukdomar överhuvudtaget är så förknippade med skuld- och skamfrågor. Att det finns olika sätt att skuldbelägga olika typer av människor. Eller man har helt enkelt liksom hittat på olika sätt att skylla ifrån sig. Och genom det också så finns det många, många berättelser hur det här har kunnat gå till, eftersom man inte har kunnat öppet erkänna att man är själv skyldig till att kanske då ha fått den här smittan.
En sjuk historia. Jag är ingen morgonmänniska, det ska helt ärligt sägas. Min fru Johanna har verkligen en ängels tålamod som stiger upp i ottan, eldar i kaminen och ruskar om mig snällt tills jag stiger upp. Det hade nog funnits mer passande jobb för en sjusovare än hamnarbetare. Men det är bra betalt och arbetsbördan står man ut med om man är ung och frisk. Med nästan 30 år på nacken är jag väl ingen ungdom mer. Men kroppen orkar fortfarande bra. Johanna sköter hemmet och barnen som växer så det knakar. Jag är nöjd med hur vi har det nu. Johanna hade gärna fått en till dotter trots att det redan är trångt med 5 personer i en arbetarbostad med 2 rum. Vi får se hur det blir med det. Fastän jag på alla sätt och vis älskar min fru, så finns det andra frestelser som lockar. Jag vill inte bara vara far och make. Jag vet att det finns sjukdomar som kan följa med en hem till sängkammaren om man har riktigt otur. Men ändå tar jag samma risker om och om igen. När jag är påklädd och klar att traska mot hamnen räcker Johanna som vanligt över min lunchsmörgås med salt skinka inslagna i brunt papper. Hon ser på mig med rynkad panna under de blonda lockarna som ännu inte satts upp i en fläta.
Daniel, nu kommer du väl hem efter jobbet som du lovat?
Samma fråga har jag fått så många gånger för att jag tappat räkningen. Jag svarar som jag alltid svarar. Det kan bli sent, så stanna inte uppe. Jag ska försöka komma hem innan barnen somnat.
Vem hade då alltså allra störst risk att smittas av syfilis? Eller var det här någon slags könssjukdom som inte diskriminerar någon i samhället? Eller var det någon som kanske var i mera riskzon?
Jag tror att alltså, egentligen så kunde det här drabba vem som helst. Förstås människor i rörliga yrken. Alltså det är en typisk sån här sjömanssjukdom, det är en typisk militärsjukdom, och det var också inom militären som man började ha olika typer av kontroller och vårdinsatser. Förstås då bland prostituerade. Men att det här var ju en sjukdom som, när man började inse på 1800-talet, dels kom det in liksom i slutet av 1800-talet sådana rashygieniska frågor som på många sätt kom in i olika typer av samhällsdebatter, för man var helt enkelt rädd för mänsklighetens fortbestånd. Och då var till exempel syfilis en sån sjukdom som man pekade ut och på något sätt upplevde att man måste åtgärda för att det drabbade familjen och barnen. Det föddes barn med syfilis. Det var liksom ett stort samhällsproblem för att man var rädd för alltså kvaliteten av de barn som föddes, och största delen av de barn som hade smittats i livmodern så klarade ju inte sig.
Peter, ur ett lite mer så här medicinskt perspektiv, nu är det ju jättesvårt att välja ut någon del av det här med syfilis som är värst, för vi har hört att det finns ju så himla många olika komplikationer, men vad tror du är värst för den som har smittats av syfilis rent kroppsligt?
Jag tror genom historien, framförallt då innan vi hade effektiv behandling, så då fick ju sjukdomen liksom härja fritt. Och då fick de här personerna som drabbades många så här yttre tecken liksom, som man såg att aha, den här har insjuknat i syfilis. Så det beror på att syfilis till exempel förstörde skelettet så att man i skallbenet kunde få sådana här deformiteter, sådana här gropar eller stora utväxter sen när det liksom bildades sådana här ny ärrvävnad och benvävnad, så att man kunde bli helt förvriden i ansiktet. Och sen den här typiska så kallade sadelnäsan var ju ett sådant här kännetecken. Det betydde att det här näsbenet liksom smälte bort, så det blev som en grop där uppe där näsbenet börjar, som såg ut som en sadel, och det såg ju väldigt så där karaktäristiskt ut. Och vid medfödd syfilis så hade de här barnen, de som överlevde, hade ofta sadelnäsa från födseln redan, så att det var ju ett sånt där stigma. Så att det var ju mycket de här yttre tecknen som man kunde se på långt håll, och det här, innan man egentligen visste vad det här handlade om, så redan på 1400-talet så i Frankrike till exempel, så den här sjukdomen drabbade mera överklassen och de kungliga, så såg man ju det nästan som någon fin sak att man hade så här mystiska tecken eller hudutslag som man sen försökte antingen framhäva eller dölja med olika puder och senare med peruker. Jag glömde att säga att i det här sekundärskedet så var det inte helt ovanligt att man tappar håret också, för det drabbar de här hårsäckarna, den här infektionen. Så att man kunde bli skallig eller delvis skallig, och därav kom det här perukbruket också bland överklassen, åtminstone tidigare i historien. Så att det fanns många så här yttre tecken som var kopplade med skam och med stigma.
Ja, jag håller helt med Peter om det här med Det är egentligen alla sjukdomar som gör att man får utväxter i ansiktet. Att, liksom att ansiktet drabbas är ju någonting som inte bara liksom är förknippat med skam, utan också det här att man inte kan visa sig ute. Också bland överklassen så kunde man till exempel ha en lösnäsa, en silvernäsa som man täckte in den här kratern i eller deformerade näsan. Men sen får det ju syfilis också med sig ohyggliga smärtor. Att de här som drabbades av Abies dorsalis, så det här att ha smärtor varje dag. Och jag har läst så under 1800-talet att det fanns otroliga sätt att försöka åtgärda de här smärtorna och behandla dem på olika sätt genom olika maskiner. Och att man sträckte ut ryggraden på något sätt. Liksom hängde upp människor så att ryggraden skulle reta ut sig, och så att det var rena tortyrmetoder.
Men vänta, gjorde man det för att det skulle vara någon slags smärtlindring? Det låter jättekonstigt, eller att man skulle bli botad, eller var det bara för att...
Det var experimentella metoder som man testade för att liksom på något sätt, kanske logiskt tänkte man sig att ryggen är förtvinad, så då om man retar ut den så blir den bra. Och det var helt experimentella metoder som just förmögna människor kunde testa och vara försökskaniner. Men det här var ju inte särskilt lyckat. Och sen kanske också det här att den viktigaste medicineringen under flera hundra år, ända fram kanske till slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, var kvicksilver. Och man blev ju liksom lika sjuk av kvicksilver och kunde dö av kvicksilverförgiftning, så att själva behandlingsmetoden var lika farlig som själva sjukdomen.
En sjuk historia. Sörnäshamn är det liv och rörelse som vanligt trots att dagen ännu gryr. Det lastas av och på fartyg i snabb takt. Sorlet från arbetskamraterna blandas med måsarnas skri och främmande språk talat av landstigna sjömän. Dagarna går fort och så även denna. När en del av arbetarna går hem till sitt efter dagens slit, så har somliga annat på tankarna. Jag är en av dem. De skumma kvarteren ligger inte långt borta, och efter en kort promenad är jag framme. Här är det sig likt på kvällarna. Fyllon som vinglar fram över kullastenarna. Arga män som hamnat i luven på varandra mitt i ett slagsmål. Och så finns där det som lockar mig dit. Villiga kvinnor. En del välskötta och rena. Andra skamfilade som herrelösa hundar. Man får det man betalar för. Jag fattar tycke för en lång, brunhårig och brunögd flicka. Hon kan inte vara mer än 18. Kanske inte nedlusad och nedsmutsad då, som en del är. Jag har hört om män som fått sår på pitten och annat otäckt när de vistas med glädjeflickorna. Men den här verkar frisk. Hon vet direkt vad jag vill när jag går mot henne. Leende tar hon min hand och leder mig in i gränden, bakom en droska. Som tur är det vår och inte allt för kallt. På vintern kan det vara desto svårare att få upp den. Jag drar ner byxorna och hon drar upp kjolen. Och så gör vi det jag kommit hit för. Några slanta fattigare skyndar jag mig hemåt. Johanna och barnen ligger redan och sover. Jag kryper ner bredvid henne och lägger mig tätt intill.
Och hur gick det då sen till, för precis som vi har pratat om nu kring 1800-talets mitt, så var det ju riktigt illa i Finland. Vad var det sen som gjorde att det här började lugna ner sig i Finland?
Det hade väldigt mycket med dels med folkupplysning att göra, att man hade olika sätt att på något sätt berätta om de här riskerna för folket, men också den medicinska utvecklingen var så enorm från kanske just 1870-talet framåt. Alltså man hade nya instrument, man hade nya sätt att undersöka, och liksom forskningen gick framåt alldeles oerhört mycket. Också medicineringen och liksom man kom på olika typer av mediciner. Så allt det här tillsammans inverkade. Folkupplysningen var nog också oerhört viktig, för att just det här att man inte visste vad det var för en sjukdom man hade drabbats av. Och kanske också det här att en tid då man hemlighöll de här diagnoserna för kvinnor, särskilt för borgerliga kvinnor, för att man inte ville skrämma dem med vad de hade drabbats av, men också så här att det på något sätt fanns en sån här, vad ska man säga, manlig konspiration på sätt och vis, där de manliga läkarna inte heller ville blanda sig i diskussionen om att de här kvinnornas män förmodligen hade varit otrogna. Så fort man börjar prata öppet i olika socialklasser, föra fram information om den här sjukdomen, så det inverkar också på att situationen blev bättre.
En sjuk historia. Det gick inte lång tid efter att jag träffat den brunhåriga glädjeflickan i slumkvarteren som jag började märka underliga saker på min kropp. Det var som om loppor eller något liknande som bitit bort små bitar av skinnet mellan benen. Det gjorde inte ont, men såg inte bra ut. Jag tänkte att det nog går över. Efter ytterligare några veckor berättade Johanna att det nog verkar som att vi kommer att få en till pojke eller flicka till familjen. Jag försökte vara glad, men min hälsa tycktes bara bli sämre. Det började dyka upp utslag över hela kroppen och jag gjorde mitt bästa för att dölja det för Johanna. Ville inte oroa henne i onödan. Hur jag än försökte att vara stark och hålla skenet uppe, brast det till slut. Sen sommarens värme låg tung över hamnen när jag föll ihop på kajen. Jag har bara vaga minnesbilder av färden till sjukhuset i Helsingfors. Enligt doktorn hade jag varit okontaktbar i en dag och en natt när jag till slut återfick medvetande. Hela kroppen värkte och bädden var blöt av svett. Han sa inte mycket mer om mitt tillstånd. Mer än att han noterat att jag har utslag på stora delar av kroppen och att febern varit hög. Kanske hade jag smittats av något från utlandet i hamnen. Det rör ju sig folk där som kommit med fartyg från fjärran länder. Gudarna ska veta vad det drar med sig. Efter ytterligare en dag blev jag utskriven. Doktorn ordinerade mig vila och att sova åtskild från Johanna och barnen om det var möjligt. Hon var ju havande och skulle inte utsättas för någon risk. Jag sa till Johanna att jag fått värmeslag och svimmat på jobbet när jag kom hem. Något mer behövde hon inte veta. Nu har det gått 10 år sedan jag kom hem från sjukhuset den här gången. Vad det nu är vad som gav mig svår feber och utslag och gropar i huden, så gick det över. Förvisso blev Johanna sjuk på liknande sätt, inte långt efter mig. Men det gick också över. Och hon födde en liten son som också var frisk. Jag har varit pigg och kry sedan dess, fram tills nu. Det har dykt upp stora sår på kroppen, så pass stora att folk på gatan reagerar när de ser mig. Inte hjälper det heller att jag börjat vingla när jag går. Det ger folk ännu mer att stirra på. Jag har inte kunnat jobba på månader. Lemmarna vill inte lyda och synen är suddig. Kanske är det normalt när man snart närmar sig 40. Johanna har tagit jobb som sömmerska för att vi ska överleva. På Johannas inrådan uppsöker jag till slut sjukhuset i Helsingfors och där hinner doktorn inte ställa många frågor innan jag får veta att jag blivit inlagd. Syfilis. Något botemedel finns ännu inte år 1882. Det finns andra inlagda här med samma sjuka som tappat vettet. Några har fruktansvärt deformerade ansikten som skulle ge även den mest hårdnackade rysningar. Kanske slipper jag under samma öde.
Och hur ser det ut idag då i Finland? Är syfilis någonting som man behöver vara orolig att smittas av? Behöver man bli avskräckt? För att ja, nu ska man ju kanske inte så att säga ligga runt utan någon slags skydd ändå, men behöver man vara orolig för att bli smittad av syfilis?
Syfilis i Finland så har vi ungefär 150-250 fall idag i dagens läge per år. Så det är ju inga enorma mängder, och av de fallen så är ungefär 3/4 bland män och ungefär 60% är bland män som har sex med män, så att säga. Så att det är inom vissa grupper, och det är förknippat också såklart till oskyddad sex och i viss mån till kanske till sån här sexturism. Man såg det till exempel på 80-talet, var man nere ungefär 40-50 syfilisfall per år. Men sen 92 när järnridån föll och öststaterna öppnade upp, så då fick vi en liksom lite ny våg av fall som kom i och med en ökad turism till de forna öststaterna och den vägen. Så oskyddad sex innebär alltid en risk, och framförallt är det kopplat till om man reser, men också i Finland så har vi de facto nya fall varje år, även om det inte rör sig om några stora mängder.
Så vi kan kanske sammanfatta det här med att syfilis, om man då någonsin skulle bli tvungen att välja på könssjukdom, vilket jag tror är ganska otroligt, men då är i alla fall syfilis någonting som jag skulle välja bort. Det här är någonting som har drabbat finländarna väldigt mycket jämfört med resten av Europa. Också väldigt intressant från ett historiskt perspektiv. Otroligt intressant historia vi har bakom oss. Tusen tack Peter Klemets, alltså infektionsläkare, och Aneta Rahikainen, litteraturhistoriker och författare. Tusen tack för att ni var med.
Tack.
Tack.
Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om fler ruskiga sjukdomar. Nästa gång så ska det handla om strålsjuka.
Du har lyssnat på en sjukhistoria med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.